allerede på skjermen der, så du har allerede blitt litt redd. Selv om du ikke skal bli det, men nå har du tenkt, hva i alle dager kommer det nå? Hva har han funnet på? Hva er det som blir dagens tema? Men du må ikke bli redd. Du kan si til den som sitter ved siden, ikke bli redd. For det som jeg har lyst til å dele med deg i dag, noe som vi skal se kort på, er noe som det ikke snakkes så veldig mye om nå for tiden. Og det kan være ulike grunner til det, men som faktisk NRK tok tak i forrige helg. Og det var til og med på TV, og det var på nett. Og kanskje noen av dere har lest det om NRK. De hadde en reportasje med en ung mann på 23 år, som har gått ut og skal bli predikant. Og han sa at han ville fortelle om det sanne helvete. Og så ble det en såkalt helvetesdebatt, kan en si, der NRK hadde intervjuet 5 kirkeledere fra ulike kirkesamfunn for å høre om hva mener dere hos dere om helvete. Og så sammen med det så ble det henvist til en undersøkelse som Norstat og Vårt Land gjorde sammen i 2012. Og der det kom fram at faktisk bare 1 av 10 nordmenn tror på helvete. Nå er det jeg som sier bare 1 av 10. Hvis du leser det som står på nettsiden til NRK, så beskriver de det som sånn at troen på helvete lever i beste velgående i Norge. Så det er hvordan jeg ser det, hvilke øye som ser det. Men i dag har jeg lyst, dette er et aktuelt tema, jeg har lyst til å dele noen tanker ut fra Guds ord. Og derfor og jeg er veldig også nøye med at du skal holde med deg ren og rettferdig, himmelen verdig, hele veien gjennom det korte studiet vi skal se på i dag. Bare 1 av 10 i Norge tror på helvete som en realitet. Og igjen er det jeg som sier bare. Det betyr at folk flest, de ikke tenker på det som et alternativ etter døden. Noen tror nok at ja, når døden kommer, da er det slutt. Da er alt over. Og så er det andre som tenker at alle kommer til himmelen uansett. Som vi også har hørt iblant, og det kommer noen predikanter som presenterer det sånn. Men vi ønsker jo holde oss til Guds ord. Ikke sant? Guds ord er grunnvollen for alt hva vi tror og står for. Og Bibelen presenterer det veldig tydelig at livet har 2 utganger. Allerede i Johannes 3:16 der det står, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin eneste sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er altså en mulighet for å gå fortapt. Det er en ren mulighet. Men Jesus kom for at vi ikke skulle være nødt til å gå fortapt. Nøkkelen til det er å tro på Jesus. Om det ikke hadde vært mulig å gå fortapt, så hadde jo hele Jesu lidelse og død vært forgjeves. Helt unødvendig. Uten noen som helst nytte eller hensikt. Om alle likevel skulle komme til himmelen, uansett om de tror på Jesus eller ikke, så hadde jo ikke Jesus vært nødt til å dø som et offer for hele verdens synd. Men Jesus, han kom, han døde, og han sto opp igjen, derfor at uten Jesus hadde det ikke vært mulig for et eneste menneske å bli frelst. Det forteller oss Guds ord. Så har vi da den andre siden som NRK debatterer og som er mye, mye inne i tiden. Det som handler om helvete. Og vi skal se på noen ting. Og derfor ønsker jeg å holde med deg ren og rettferdig, himmelenverdig, hele veien i dag når vi ser på dette. I Markus 9, versene 42-48 står det. Det er Jesus som sier det her. Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg å gå vannfør inn til livet enn å ha to hender og komme til helvete. Inn i ilden som aldri skal slokkes, hvor deres mark ikke dør og ilden ikke slokkes. Og så fortsetter han å beskrive det samme at hvis din fot fører deg til fall, hogg den av. Hvis ditt øye fører deg til fall, riv det ut. Her beskriver han det helvete som en plass der ilden aldri slokkes. Og vi vet at kunstnere, de som maler, de som har tatt tak i disse bildene, og der det ofte blir fremstilt som et flammehav, mye ild, og om Bibelen snakker om det her som et konkret sted, en plass, eller om det er et bilde på den pine som det vil være av å evig være borte fra Guds nærvær, det kan vi ikke helt sikkert si. I Lukas 16, 1931, så har vi denne fortellingen her. Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin, og som levde i vellyst hver dag. Men det var en fattig tigger som hette Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkesår og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret av englene til Abrahams famn. Men også den rike døde og ble begravet. Da han var i dødsriket med store piner, åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lazarus på fanget hans, ropte han ut og sa, «Far Abraham, miskunn deg over meg, og send Lazarus for at han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min, for jeg lider stor smerte i denne flammen.» Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på samme måte fikk Lazarus alt det onde. Men nå blir han trøstet, og du lider stor smerte. Dessuten er det satt opp et stort svelg mellom oss og dere, slik at de som ønsker å gå over herfra til dere, ikke skal være i stand til det. Og de som er der, kan heller ikke komme over til oss.» Da sa han, altså den rike mannen, «Da ber jeg deg, inntrengende far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer til dette fine sted.» Abraham sa til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre på dem.» Han sa, «Nei, far Abraham, men hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om en stod opp fra de døde.» Ifølge de fleste bibeltolkere, så er ikke dødsriket som beskrives her i denne fortellingen det samme som helvete. De fleste beskriver det som at dødsriket er plassen dit vi kommer mens vi venter på at Jesus skal komme tilbake, og de som døde i troen på Jesus skal løftes opp og møte Jesus i skyene. Dødsriket beskrives altså som et oppholdssted før den endelige dommen, der Jesus skal avgjøre hvem som kommer hvor hen. Men ifølge Guds ord og fortellingen her, så er allerede dødsriket et ubehagelig sted for de som har valgt bort Jesus. Der den rike mannen faktisk ber om at noen må gå og fortelle hans brødre som fortsatt lever om at dette er et virkelig sted, slik at de kan omvende seg til Gud. Matteus 10:28 sier Jesus slik, «Og frykt ikke for dem som dreper legene, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legene i helvete.» Det här säger Jesus i en sammanhang där han snackar om förföljelse och vad som kan vänta en troende. Och han sätter hela vårt liv i perspektiv. Icke vara rädd, säger han, för de som kan ta livet av docker här på jorden. För det är inte över med detta livet. Och så kan vi sätta det samman med det att världen som tror på Jesus ska få evig liv. Och många troende har upp igenom historien blivit stilt inför detta valget. Om du förnektar Jesus så ska du få leva. Om icke så dräper vi dig. Och i den sammanhängen så sätter Jesus upp detta mot varandra. Det är ont att mista livet för troen, men det är ända värre att ända upp i helvete. Och alla de som har varit nött och böter med livet för de trodde på Jesus, de ska få fortsätta samman med Jesus i himmelen för evigt, där ingen nöd och pine finnes. Någon har beskrivit det här som att frykt heller han som är stand till att ödelägga både själen och lägen med helvete, som att det ska frykta Gud. Men Gud är ju inte den som ödelägger människors liv. Jesus kom inte för att ödelägga. Vem är det som ödelägger? Jo, det är djävulen. Betyder att vi ska gå runt och vara rädda för ham? Nej, men det betyder att vi ska ha klart i våra svårigheter att det finns två utgångar för livet. I uppenbaringen kan vi läsa flera beskrivelser av både det scenariet och en ny himmel och en ny jord. Och där står det sån i kapitel 21, verserna 6-8. Och han sa till mig, det är känt. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Den som törster vill jag ge av till den med livets vann, utan betalning. Den som säger jag ska arva alla ting. Och jag vill vara hans Gud och han ska vara min sön. Men de feige, vantro, avskyeliga mordarna, de som lever i hor, trollmännene, avgudsdyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som bränner med ill och svavel, den som är den annan död. Vi sa att vi vet inte helt konkret vad denna sjö med ill och svavel är, annat än att det är ett grusomt sted där man vill vara avskilt från Gud för alltid. Och som beskrivs i Lazarus och den rike mannen, så är det ingen väg tillbaka därifrån. Därför blir det avgörande för oss hur vi förhåller oss till Jesus medan vi är här på jorden. När jag läser de här verserna, jag vet inte om du kan tänka sån som är, men så kan jag ibland tänka att ja, vem kan då bli frälst? För någon av de här gröfterna, kanske avsky eller mordare, eller inte så lätt att falla i den gröften, men där kommer det vara en annan gröfter som vi kan uppleva att ja, det där kan jag, men vi också falla i. Och därför lurte också disciplinerna på, vem kan då bli frälst? Och då är det så viktigt för oss igen en gång att minnas på om att hela frälsen är Guds verk. Från A till Å. Det som är omöjligt för människan, det är möjligt för Gud. Och Efesierbrevet 2, verserna 8-9 säger, för av nåde är dere frälst. Ved troen. Och det är icke av dere själva. Det är Guds gave. Icke av gärningar, för att icke någon skulle rosa sig. Och det må vi ibland läsa om och om igen. Minne oss på om det, att det är av nåde. Det är Guds gave. Det är icke av gärningar, för att icke någon ska kunna rosa sig. Står det också i Galaterbrevet 2, vers 16. Men för det vi vet att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men av tro på Jesus. Så trodde också vi på Kristus Jesus, för att vi skulle bli rättfärdiggjort ved tro på Kristus. Och icke av lovgärningar. För av lovgärningar blir inte kör rättfärdiggjort. Människa blir rättfärdiggjort av tro på Jesus. Och läste vi tidigare, vi blir frälst ved tro. Ingen gärningar kan forandre på det. Alt er av nåde, Guds gave. Og det er det. Det er det som er mitt eneste håp. Og det er faktisk det som er ditt eneste håp også. Det er det som er min eneste redning. Og det er det som er din eneste redning. Om at Jesus gjorde det slik at vi kan stilles fram ren og rettferdig på grunn av hans verk. Og så, når det går galt, så kan vi klynge oss til det som står i 1. Johannes 3, fra 1. kapittel. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det står faktisk all synde. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er klart, det er for at vi ikke skal synde, men hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han selv er soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. For en trygghet å leve i, han har ikke bare ordnet med frelsen av nåde, han har ikke bare rettferdiggjort oss, men han ser også at vi er mennesker, at vi er skrøpelige, at vi snubler og faller, og da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus som står der og taler, Jesu blod taler om nåde og fred for hver enkelt av oss. Han selv er soningen for våre synder. Tenk det! Han ikke bare sa at noen annen skulle gjøre det, han gikk selv og tok på seg straffen for deg og meg. Dere, uansett hvilken form helvete har, så er det en realitet som vi dessverre ikke kan skygge unna. Vi kan liksom ikke velge det bort derfor at det er ubehagelig, derfor at det er ubekvemt og for at det gjør ondt. Om ikke det hadde vært en realitet, så hadde det ikke vært nødvendig at Jesus kom for å frelse oss. Fortapelse er altså mulig, men himmel er også mulig. Valget tar vi mens vi er her på jorden. Ingen trenger å gå fortapt. Jesus har åpnet veien for alle mennesker. Han er soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Jesus har åpnet veien for alle mennesker, men det er kun ved å personlig ta stilling til det som Jesus har gjort, som det blir gjort gjeldende for. Det er ikke sånn som noen av og til forsynner at det her er universellt. Det her er uansett hvordan vi forholder oss til Jesus, så blir vi frelst. Guds ord er tydelig på at det er troen på Jesus som er det avgjørende. At da bare en av ti nordmenn tror på helvete som en realitet, det gjør det helt klart utfordrende å forsynne evangeliet. Hva skal man bli frelst fra om man ikke tror at det går an å gå fortapt? Hva trenger man da Jesus til? Jeg tror fortsatt på kraften i evangeliet, kraften i Guds ord, og som det og Ketil fortalte, er et bevis på kraften i Guds ord. Og den hellige ånds arbeid til å overbevise mennesker. De såkorn som finnes der, som kanskje har blitt sådd en gang for lenge siden, men som finnes der. Og plutselig så våkner det fram. Det står i Romerbrevet 1, vers 16-17. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for gjør det først, og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart, av tro till tro, som det står skrevet. Den som är rättfärdig av tro ska leva. Märk att det är Guds kraft till frälse. Det är inte mina egna prestationer. Det är inte vad jag får till. Det är inte min egen fullkommenhet. Men det är Guds kraft till frälse. Och evangeliet betyder gott budskap. Goda nyheter. Och därför så tror jag, och jag menar jag verkligen tror det, att i en tid där folk flest inte längre tror på helvete, så tror jag lika väl på förkynnelsen av Guds ord och att det är förkynnelsen av de goda nyheterna som bör lyftas fram. Jesus han sa själv att när han blir lyftad upp så vill han dra människor till sig. Jesu namnet är fortsatt det enaste namn som frälse kan, och sån vill det vara för evig tid. Jesu namn är upphöjt över alla andra namn. Och jag tror inte på att skrämma folk in i himmelen. Men samtidigt så må vi se, som Johannes 3:16, vara klara på att det finns två utgångar i livet. Jag menar likväl, huvudfokuset bör vara på vad Jesus har gjort för att vi ska få bli frälst. Och så har vi det att Bibeln advarar oss till att sätta oss till doms över andra. Det är bara Gud som känner hjärtena. Det är bara Gud som ser in i människans hjärta. Vi kan aldrig döma vem som är frälst eller inte. Gud ser hjärta. Det är troen som frälser. Kun troen som frälser. Och därför kan det gott vara att vi kommer att bli ordentligt överraskade i himmelen när vi av nåde har fått komma dit. Inte för att vi klarte att leva så bra, men av nåde är vi ren och rättfärdiga. När vi kommer fram kommer vi säkert att få se många som vi kommer, fantastiskt att du är här. Må inrymma att det där kunde jag inte tänka mig, men så gott att du är här. Därför att det är hjärtets tro som är det avgörande. Det är faktiskt inte avgörande om en går i sommarbaptistmenighet eller om en går i kyrka på Brännsholmen. Det är väldigt viktigt och det är bra för att vi styrker troen och fällskapet. Men det är faktiskt inte det som frälser. Det som frälser är om troen på Jesus och hans verk finns där. Bibeln skriver att vi som troende, vi är kallt till att vara Kristi välduft. Och jag menar inte att göra narr av de som menar att förkynnelse av ild och svavel är det. Och jag menar inte heller att ta lätt på att människor går förtappt om de inte tar emot Jesus. Och det är inte bra att någon tänker som någon gör det, att ja, när jag blir äldre, när jag blir gammal, då ska jag tänka på det där med Jesus. För ingen av oss har någon garanti för att vi blir gammal. Jag tror likväl att vi må be Gud om visdom. Virkelig visdom, Gud. Slik att vi förmedlar Guds nåde, Guds godhet och evangeliet på en måte som träcker folk till Jesus. För mig har det alltid varit så att duften av frisk skog har bättre effekt på mig än lukten av skogbrön. Tack Gud för att vi av nåde så får vi känna det. På grund av din nåde och på grund av att du var villig till att dö för våra synd, så kan vi komma ren och rättfärdig till himlen. Tack för denna stora nåde. Tack för din tillgivelse. Och tack för att det alltid finns tillgivelse att få hos dig. Tack för att vi kan vara trygga på att det som du har gjort för oss, det håller att leva på, det håller på att dö på när den dagen en gång kommer. Jesus, hjälp oss att förmedla evangeliet. Hjälp oss att göra det med visdom. Hjälp oss att leva så att vårt liv är välluft som drar människor till dig, inte stöter människor på. Hjälp oss att lyfta upp det och det du har gjort så att folk kan verkligen få tag i vem du är. Hjälp oss att dela ditt ord på en klok och förståndig måte. Tack för att du ser och alla de som vi har i tankarna nu. Av familie, släkt och vänner som vi inte vet går, de står i förhåll till det. Tack för att vi idag får familjen som att det är kraft i bön. Och vi lyfter upp alla de som vi tänker på. Som vi bär framför dig. Den stunden så lyfter vi upp dem för dig och ber om att vi ska få känna din godhet, kalla på dem. Att vi ska få se dig och möta dig och känna att du kallar på dem. Slik att de kan komma till dig. Ber om din besinnelse över varje enkelt av våras liv och våras hjärn. I Jesu namn. Amen.